En podcast från Aftonbladet.
Det är måndag, men inte Premier League-podd, för den spelade vi in i fredags. Vi passar på att prata lite FA-cup, lite El Clasico, drar igång lite rykten, det gör vi faktiskt inte. Vi, det är andra som drar igång ryktena, det ägnar oss faktiskt inte om att dra igång något.
Vi har kanske dragit igång, i vår egen lilla bubbla har vi dragit
kan
igång något.
Det kan väl ha hänt att vi också, av misstag i sådana fall, det är ju ofta att jag har läst fel eller något sånt som ligger till grund för att om vi drar igång någonting. För det händer ju med jämna mellanrum, men annars så tror jag vi är rätt så oskyldiga jämfört med andra publikationer. Men det finns en del att prata om idag också. Så att det är väl lika bra vi kör igång.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Well, look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Det är ju ordinarie Premier League-podduppställning då med mig, Patrik Syk, Makoto Asahara i studion och Frida Fagerlund från London. Det har varit, alltså, det finns ju vissa sådana här konservativa fotbolls-England så är ju där en högtidshelg. Den här FA-cup-helgen helt dedikerad i början på året. Men vi fick också en riktig skräll. Vi ska också prata, du kommenterade El Clasico igår, cupfinalen där. Vi hade toppmöte i Italien. Så lite fotboll har det spelats, men vi är ju Sillepodden. Vi ska också såklart prata om rykten som florerar där ute. Inte minst runt Manchester United och en eventuellt tillträdande interim manager då, va? Vart vill vi börja någonstans? Vill du säga någonting om El Clasico först? Du kommenterade för Sportbladet. Ni var rätt många som tittade. Det blev, som du förutspådde då i Premier League-podden, en lite mer underhållande historia än det vi fick se i mellan Arsenal och Liverpool i torsdags.
Ja, till och med du medgav där, Frida, va? Det var ganska trivsamt att titta på den spanska bollen
till
där.
Till och med!
Jag skojar bara.
Du är poddens Paul Merson, vet du inte det?
Vad elakt. Nej.
Det är du som måste stå upp för alla tvåfotstacklingar och blödande ögonbryn. Det är först då en fotbollsmatch är underhållande.
Ja, jag känner att ni har fel bild av mig.
Men det är du som bor i London.
Pratar du inte om dig själv nu?
Ja, det är, så kan det ju vara. Jag bara klumpar ihop Frida med det övriga folket borta på öarna. Stereotypen.
Nej, det man kan säga är väl att så här, det är väldigt rättvist att Barcelona vinner den här matchen. För de är det klart bättre laget över 90 plus tillägg. Och just plus tillägg blev en ganska viktig faktor i den här tillställningen med tanke på att ja, tre mål på tilläggstid är inte ofta man ser. Det var ju många Barcelona-röster som var irriterade på att Gonzalo Garcias 2-2-mål ens fick bli till i och med att han hade kommit ganska långt in på tilläggstiden då. Men han la ju till en minut per mål, så att totalt sett var det väl typ rätt ändå. Nästan han skulle lagt till mer i slutet eftersom att de första tre minuterna av den sista tilläggstiden spelades ju aldrig, för Frenkie de Jong tog ett rött och så var det palaver efter det. Så här, Xabi Alonso verkar ju klara sig. Om vi tar det, ja, det här skulle ju varit hans final test på något sätt. Om de inte lyckas bra i Supercupen så är det tack och godnatt. De gör en tillräckligt bra insats totalt sett i den här turneringen för att han ska klara sig. Samtidigt, de kan inte ligga lågt, Real Madrid. De har inte liksom spelarmaterialet för det. De har inte passningsfoten på mitten för att kunna hantera den typen av spel. Om de hade haft Toni Kroos där och riskat låta som en rispig LP-skiva här, men då hade Vinicius Junior sprungit sig fri fler gånger i den här matchen. Och Vinicius Junior var ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Real Madrids klart bästa spelare. Byts ut verkar ju ha varit att han hade krampkänning själv och inte att Xabi Alonso gjorde draget och plockade bort honom. Men det hjälpte ju inte att få in Kylian Mbappé och Arda Güler i den här matchen. Det vart inte, gav inte effekt framåt. De får ju ändå på något vänster två dunderlägen att avgöra med fel spelare som kommer in i situationerna för att avgöra då i form av Carreras och Raul Asensio. En kul detalj också, Ronald Araujo fick lyfta bucklan tillbaka efter hans timeout. Himla tur för Ronald Araujo att inte Carreras eller Raul Asensio utnyttja lägena de fick. För ja, det var ju Araujo som inte var där på de situationerna. Slutet gått, allting gått för uruguayanen ändå här. Och sen får man väl också lägga till i den här väldigt spontana sammanfattningen och tillställningen att Roni Bardghji nu har vunnit sin första titel med klubben. Det märktes i firandet. Han tog bra med plats, får man ändå säga. Dök upp på första rad där tillsammans med Araujo och Rafinha på gruppbilden och var väldigt aktiv och synlig i all social medier-content som har dykt upp från firandet borta i Jeddah. Så att, nej, Barca-fansen alla anledningar var väldigt belåtna. Real Madrid fortsätter med Alonso, men såklart är det fortfarande finns ganska mycket frågetecken kring vad det är för lagbygge de har kokat ihop borta på Bernabeu.
Mm. Bellingham, vad
frågetecken? Inte så bra.
Nej.
Inte så
aktiv. Inte varit hans säsong, inte riktigt som förra säsongen.
Axeln spökar väl fortfarande? Verkar det ju lite som.
Hur är snacket i England, Frida, runt Jude Bellingham? Det har ju varit mycket då sen när han petades från landslaget och så vidare, så har det ju varit en hel del frågetecken. Hur bra koll har man på den här lite knackiga säsongen som man gör nere i Madrid?
Ja, det snackas väl egentligen mer om Marcus Rashford nu för tiden. Kom ju såklart uppgifter på att han vill stanna i Barcelona, vilket inte är speciellt förvånande. Han verkar ha det lugnt och skönt där borta. Men nej, inte jättemycket snack om Bellingham, mer än då att det såklart kommer vara en riktig kamp om nummer 10-rollen i VM i sommar. För att ja, det finns ju en hel del spelare att välja bland. Och bevisligen så har ju inte Bellingham varit en favorit hos Thomas Tuchel heller. Det kan man verkligen enkelt lista ut. Det är väl, Morgan Rogers har ju spelat i nummer 10-rollen, men jag tror att han kommer gå ut till vänster och sen så kommer det väl stå mellan då Phil Foden, Cole Palmer och Bellingham förstås. Men det, som sagt, det finns ju en hel del alternativ för England på just den positionen.
Ja, det är ju sanslöst om det landar i att Bellingham är bänkad i en VM-premiär ändå.
Jag finner det absolut inte så osannolikt.
Nej, absolut.
Det är också rätt bra. Det handlar ju också om, för Phil Foden hade ju en fantastisk månad, får vi säga, i höstas. Sen har han också tappat av lite grann i formen. Han var ju fenomenal där runt november, december, när han liksom avgjorde match efter match och bara styrde och ställde. Sen har han också tappat farten lite grann. Och Cole Palmer har ju kommit tillbaka från skada. Har ju inte riktigt kommit upp i nivå heller sen dess, så det har ju varit stökigt i Chelsea. Så man får väl se hur det går, för det är väl också en konkurrenssituationen som avgör lite grann här. Det är ju två spelare som man ju såklart vill ha in i en startelva på ett eller annat sätt.
Mm, det kommer att hända mycket också fram till sommaren, säkerligen.
Så är det verkligen. Nej, men här och nu så är det väl inte fel att säga att Morgan Rogers är den formstarkaste av dem som finns tillgängliga här och nu.
Ja, nej, men absolut. Och den som är Tuchels stora favorit, som sagt.
Mm. Jag tror han startar alltså i VM.
Ja, 100%. Eller vem, vad sa du?
Morgan Rogers. Alltså,
Morgan Rogers, ja, 100%. Mm. Men jag tror att han kommer starta till vänster. Det är min teori, åtminstone just nu.
Nej, då är det tajt om övriga platser. För Harry Kane är ju gjuten. Bukayo Saka är gjuten.
Ja. Och, då är det en till som ska in där.
Ja, det är ju om du i och för sig spelar Declan Rice och Bellingham då, eftersom Bellingham ändå har haft en mer djupliggande roll, och sen får in Palmer också då.
Möjligtvis. Ja, det är otroligt offensivt att spela Bellingham och Rice tillsammans med Palmer framför.
Absolut.
Men det är ju klart att det är ju rätt bra fotbollsspelare hela högen.
Ja, men jag har så otroligt svårt att, absolut att det finns en logik, men så svårt att se scenariot där Tuchel går in i ett VM med Bellingham bänkad. Om det någon ska göra det så är det Thomas Tuchel. Men jag tror inte att det är ett drag som direkt kommer sprida harmoni i den gruppen. Och då är frågan, tar han ens med Bellingham i gruppen då? Om man har överväger att bänka honom. Ja, det blir väldigt intressant att se exakt hur han kommer resonera i laguttagningen och annat.
Tuchel kommer ju inte liksom lägga fingrarna emellan eller vara för blödig för att göra någonting sånt. Han är ju stenhård. Han följer ju sin egen skalle hela vägen.
Mm, och det, man får ju ändå tänka också att alltså Gareth Southgate, han följer lite grann på sitt eget svärd också i EM förra sommaren, just i det här att han försökte trycka in spelare i startelvan trots att de då spelade lite grann ur position, som Phil Foden, att han startade till vänster. Det är inte hans primära position, det är inte där han är som bäst. Och sen de här enorma problemen på mittfältet också. Så att jag tror inte att Tuchel kommer begå samma misstag, utan han kommer framförallt tänka på kollektivet och på vilka spelare som passar in i laget först och främst, snarare än individer.
Vi lämnar Bellingham där och El Clasico och Rashford och så vidare och tar oss till FA-cupen som spelades i helgen. Vi fick ju en riktig mega skräll, Frida. Lilla Macclesfield som slog ut Crystal Palace. Är det det största avståndet mellan två, alltså i en skräll på det här sättet? Det, alltså, det skiljer 117 positioner mellan dem i den engelska seriepyramiden.
Mm. Nej, men det är det. Och jag tror väl kanske att man luras lite grann av att Macclesfield Town är ju ett ganska välkänt namn, eller det är en klubb som många vet men vad det är för någonting. Men man får ju inte glömma bort att de gick helt bast 2020, så att det här är ju en klubb som har börjat om från noll egentligen, och som har gjort det bra också. Alltså, jag menar, jag lyssnade faktiskt på en intervju på BBC i lördagsmorse på radion, och det var då deras nya ordförande, eller snarare deras nya ägare, tror han heter Robert Smatis eller någonting sånt. Och han berättade då, när han köpte klubben 2020, så för det första så köpte han klubbens tillgångar på Rightmove, som alltså är Storbritanniens motsvarighet till Hemnet. Typ. Så att det var så, det var liksom så det gick till när han fick ägarskap i ägandeskap i klubben. Och sen så plockade han in då Robbie Savage, och de gjorde ett jättebra jobb ihop, så att klubben har ju klättrat rätt så många divisioner på rätt så kort tid. Men de ligger ju fortfarande i, ja, vad blir det, sjätte divisionen, om man säger så.
Och de Robbie ligger Savage på nedflyttningsplats.
Ja, det har ju inte gått bra för dem alls där. Det var ju John Rooney, Wayne Rooneys bror, som tog över efter att Robbie Savage lämnade för Forest Green Rovers, som ju är mitt gäng. Det vet ni om. Ja. Och som sagt, det har varit ganska mycket press på Rooney. Mm. Så att de får till det så här, och också att de gör det så pass övertygande också, ska man komma ihåg. För det var inte som att de inte förtjänade att vinna den här matchen. Det gjorde de verkligen. De var på Palace, och det var väldigt, väldigt fysiskt. Och jag tror det var det som gjorde att Palace-spelarna blev lite så här, oj, liksom, här möter vi ett lag som verkligen går hårt in i varenda tackling. Så att, nej. Macclesfield förtjänade det här helt och fullt, och underbara bilder sen efteråt när planen stormas och de firar som aldrig förr. Det var ett vackert ögonblick, och Wayne Rooney, han fick ju torka tårarna där också i sändningen.
Ja, för brorsans skull. Och så finns det så mycket stories runt det här då, inte minst då med den här 21-åriga talangen Ethan McLeod, som ju tillhörde klubben som gick bort i en bilolycka för bara en månad sedan. Som ju Macclesfield har lagt ut mängder med och dedikerat segern och spelarna pratat om och så vidare. Så att det är ju det är en klubb som har gått igenom så oerhört mycket på så kort tid, och som får vara med om det här. Och man får fråga Adam Wharton, om nu Real Madrid är där och kikar på honom, men kan han göra det på en cold Saturday night i Macclesfield?
Konstgräs dessutom, får man inte få glömma.
Om det är någon klubb som har sitt DNA att åka till en cup borta match mot ett lag från lägre divisioner och åka på förluster, så är det ändå Real Madrid med Alcorcon och Alcoyan och allt vad det är genom åren. Så det där kan de, där har man passat om handen i handsken.
Ja. För det var tydligt att det är liksom så här, vi ska inte låta Crystal Palace spela fotboll här. Det här blir brottning. Det här blir hårt liksom. Och det, för att det var ju inte så att Crystal Palace ställde upp med helt reservbetonat lag. Adam Wharton var där, Mark Gahey startade, Jeremy Pino startade och så vidare.
Jag kan inte släppa det här du nämnde, Frida, om att de hade hittat klubben och köpte den på Hemnet. Alltså jag tänker själv, om man skulle sitta där och bara scrolla runt på svenska Hemnet då, och så bara, ja, men här har vi ju BK Får varit tillgänglig. Såklart att man hade ändå funderat på att man kanske ska ta lånet i det istället och plocka en fotbollsklubb. Nu har vi ju för sig en 51% regel här, men ni fattar vad jag menar.
Mm. Ja, nej, men verkligen. Och det visar ju också att så länge man har en klubbledning som, ja, men fattar rätt beslut och sunda beslut framförallt, så kan man ju faktiskt få en klubb på banan igen. Så att de har ju gjort ett jättearbete i laget. Och sen en eloge också till Paul Dawson, som jag tyckte var helt fenomenal. Och det var också liksom väldigt symboliskt att han står i sin intervju efter matchen med ett stort bandage över skallen. Då vet man att man har gett allt i en sån här match.
Ja, nej, men det är ju precis så det ska vara. Och den här segern ger ju, för att jag menar, Macclesfield är ju ekonomiskt oerhört pressat. Man ska ihåg, när Robbie Savage drog till Forest Green Rovers så tog han ju också med sig 4 av de bästa spelarna från klubben, och de har ju haft väldigt svårt att hävda sig sen dess, och man investerade rätt hårt för att ta sig tillbaks när klubben fick ombildas. Det här är ju rent tekniskt inte samma klubb som det Macclesfield som många känner igen, utan de fick ju på något sätt starta om från början igen, även om det är samma hemmaarena.
Är det lite alltså som Wimbledon då, eller?
Ja,
utom fast att Wimbledon blev av med sin klubb och den numera heter NK Dons.
Ja, precis, nej, men det här är mer att man fick starta om från början då, så det är ju en klubb som dras med väldigt mycket, alltså mycket ekonomisk press såklart, och kan man få ett storlag här så delar man ju på intäkten, och kan man få, då vill du gärna ha en bortamatch då på en stor arena och komma till Emirates eller till Anfield eller någonting sånt, sälja väldigt mycket biljetter, för det säkrar ju den här klubbens ekonomiska framtid för den här säsongen och säkert nästa, och gör att man kan fortsätta investera och kanske hänga kvar och sikta uppåt igen. Så att det betyder oerhört mycket den här framgången för dem.
Borde man inte, nu är i och för sig kanske The Magic of the Cup baserat på att det inte finns någon sidning i lottningen, men för att liksom möjliggöra den här typen av sagohistorier, vill man inte ha att de lägre divisionsklubbar nästan ska vara garanterade att få möta de stora drakarna i de tidiga omgångarna?
Ja, jo, men det är rätt så svårt att ha det kravet. För du kan ju vända på det också och säga att de har större chans att ta sig vidare en runda ju enklare motstånd de får.
Så är det ju såklart också. Mm.
Ja.
Vi konstaterar också att Manchester City gjorde 10 mål mot Exeter. Semenyu fick göra sitt första, för alla fick göra mål i den matchen.
Haaland gjorde väl inget?
På tal om lag som får trösta sig med att de i alla fall har dragit in ruskigt mycket pengar. De är ju också ekonomiskt pressade, Exeter. Ja. Så att, ja, det är väl det som liksom stannar kvar efter den här matchen. Resten vill de nog glömma bort.
Mm. Ja, alltså det, så kan det ju gå när man åker, om man är ett litet lag och åker till Manchester City och så börjar bollarna trilla in och så känner man att fan, det här är ju helt meningslöst. Det är väldigt sällan man ser tvåsiffrigt i en riktig fotbollsmatch så att säga, som faktiskt betyder någonting. Manchester United ska vi prata om. De åkte på förlust mot Brighton och åkte ur FA-cupen. Det har varit ett par tunga veckor. Man har sparkat Ruben Amorim och har ersättare på väg in. Innan vi kommer in på vem det nu kan bli så får vi konstatera att de här sista 12 åren, 13 åren som sen Alex Ferguson lämnade har varit det ena felbeslutet efter det andra, inte minst i tränarrekrytering. Vad är det senaste du har hört?
Ja, men det är ju att Michael Carrick ska ha charmat Man Uniteds klubbledning i själva intervjuprocessen, så att Solskjaer var favorit till att ta över, men nu har Michael Carrick seglat om och jag är otroligt glad över detta. Personligen, jag tycker att Michael Carrick, han är en tränare med potential, så att jag hade nog faktiskt gått för Carrick framför Solskjaer om jag hade fått bestämma. Så att ja, vi får väl se om det blir så och om han i så fall presenteras nu i dagarna.
Det har vi ju varit inne på, jag instämmer helt där. Jag har ju tidigare känt också att man skulle vilja se Michael Carrick få chansen att växa som tränare i en United-kostym. Att de kanske väljer den vägen att bygga en tränare snarare än att leta en tränare. Och då tror jag att Michael Carrick har alla egenskaper och sånt för att kunna växa ut i en stor tränare. Lite som Arteta har gjort i Arsenal. Sen så är det på något sätt att det är fortfarande ett haveri hur de har hamnat här. Hur de fortfarande kan ha sparkat sin tidigare tränare utan att ha bevisligen någon form av plan för hur de ska gå vidare. Men om de landar ändå i Michael Carrick före Ole Gunnar Solskjaer, så får man säga att de har gjort det bästa av deras planlösa situation de inte borde hamnat i från första början. Om ni förstår vad jag menar. Så att jag är helt för Michael Carrick utifrån de premisser de sitter med just nu. Och för Uniteds del så hoppas jag att det här blir precis lika lyckat som man ändå känner att det skulle kunna bli. För att det känns som en väldigt kompetent tränare som kommer få respekten från spelargruppen, som har fansen på sin sida från början med sin väldigt fina historia i klubben. Jag tycker att han känns som att han har alla verktyg för att faktiskt bli det Manchester United behöver. Och då visar det sig, även om det var på ett underligt sätt de hamnade här, så kanske de hamnar rätt i slutändan ändå om de faktiskt väljer att gå för Carrick i det här läget.
Mm. Vad ska Carrick göra då om det blir han som kommer in?
Ja, förordning på resultaten är väl en bra början, eftersom att det har de ju tappat nu. Åkte de ju ur FA-kuppen som sagt här igår. Darren Fletcher har inte direkt gett någon boost i laget. 2-2 mot Burnley och sen respass ur kuppen. Så det är ju inte optimalt läge han kommer in i på så vis. Men det är väl att på något...
Fast å andra sidan, det är det ju, för att det, alltså Man United har ju, de har aldrig haft färre matcher att spela. Eller ja, på 111 år eller någonting sånt där. Så om det är någon gång en tränare ska komma in, så är det väl kanske nu då, när man kommer ha mer tid på träningsplanen och inte behöva spela lika många matcher. Om man nu ska se något positivt med att, att de faktiskt inte har så många matcher. Mm.
Nej, sen är frågan exakt vad han väljer för taktisk approach, om man bygger vidare på den grund som ändå Ruben Amorim försökte lägga i det här laget. Den grund jag tycker vi ändå såg skymtar av under den här hösten. Eller om man är inne på att liksom förändra helt och hållet från grunden. Det får väl se om det nu blir han som tar över. Men det viktigaste är ju att bygga någonting. Bygga upp någon tro. Och när de gör den här förändringen så är det uppenbart att det finns en resultatkravbild den här säsongen. Att kanske till och med, inte vet inte om man ska nå Champions League-plats, men åtminstone vara med och tampas om det. Som United ändå har varit. Utifrån att det är ganska många klubbar inom ett stort koppel klubbar inom väldigt lite poäng just runt om positionerna. Så det är väl det. Leverera resultat. Och sen hur han ska ta sig dit, det är ju 10 000 kronors fråga. Mm.
Vi är ju Sillypodden dessutom, så vi ska kasta in lite spelarrykten förstås. Rodrigo Bentancur skadade sig för Tottenham nyligen. Pratas om 3 månader borta med en hamstring. Då är det en allvarlig muskelskada eller hamstringskada han har dragit på sig. Lukas Bergvall också skadad ju. Har ju dragit
på Kulusevski skadad fortfarande.
Det är en Kulusevski fortfarande borta och kommer vara borta lite längre än man hade förväntat eller riskerat eller förväntat sig också. Nu pratas det om Conor Gallagher från Atletico Madrid till Spurs. Spurs ska vara intresserade. Snackas om en prislapp på, det är väl lån initialt som man vill göra. Pratas om en prislapp på 40 miljoner pund ungefär.
40 miljoner pund? Mm. Så mycket alltså. Alltså, Gallagher har väl inte gjort bort sig på något vis i Atletico. Man har inte heller briljerat på något vis i Atletico-tröjan. Och det är väl ganska mycket att tala för att han kan vara på väg tillbaka till de brittiska öarna efter det där lilla äventyret. Sen, Tottenham är inte ensamma där. Han har ju kopplats jätteflitigt till Man United. Jag kan tänka mig att det finns andra klubbar som också är intresserade av Gallaghers tjänster om han skulle vara tillgänglig att komma tillbaka. Kan se framför mig att jag tror inte Palace skulle vara helt främmande för att få en liksom reunion med honom. Eller om det är så att han behöver komma tillbaka och få lite mer förtroende och speltid. Men för Spurs del...
Aston Villa har ju också pratat om mycket.
Alltså det är ju en tvåvägsspelare som jag väl ändå tycker skulle funka ganska bra i Spurs. Som jag tror ändå skulle kunna passa i systemet och som skulle kunna göra nytta. Så att jag ser ju inte något, jag tycker 40 miljoner pund låter lite väl saftigt utifrån vad han har presterat på senare tid och ålder och annat, men ja, sämre värvningar har man ju sett på pappret än att de skulle ta in Conor Gallagher i vinterfönstret här.
Mm. Ett annat namn som har nämnts för Tottenham är Paqueta i West Ham.
Vad ska de med honom till?
Paqueta vill ju själv lämna West Ham, han verkar inte...
Jo, men det förutsätter ju inte att Spurs har något ansvar att ta emot honom.
Jag vet... Men Kudus är väl skadad också?
Kudus är också skadad. Ja, men någon gång kommer väl Maddison och Kulusevski och Kudus och allihopa tillbaka, och då sitter du i en ganska jobbig sits om du ska in Paqueta i den mixen också. Så där hade jag nog snarare då valt en profil som Gallagher som du kan använda längre ner i banan, som du faktiskt kan använda längre upp i banan om så skulle behövas också. Du har ganska mycket, även om Kudus är skadad, har du ganska mycket offensiva spelare generellt att laborera med. Jag tycker till exempel inte att de ska gå för en striker som det har funnits rykten om också. Jag förstår inte varför de skulle göra det när de har Kolomoani, de har Solanke, de har Richarlison. om de prioriterar in i mitt fält, jag tycker att de är på rätt spår. Sen tycker jag att Paquetá är lite för liksom offensivt lagd för att det ska finnas någon form av vettig truppbalans där, oavsett hur skadad Kudus är.
Det kommer också en del information ifrån Newcastle, Frida. Eddie Howe har ju fått frågor om eventuella värvningar. De har också en del skador i Newcastle. Det har varit en kämpesäsong, men Eddie Howe menar på att man igen har en hel del problem, eller vad man ska säga, med PSR-reglerna som ju fortfarande gäller. Att man är och balanserar på gränsen just nu, att man eventuellt måste sälja för att kunna köpa. Vad säger vi om Newcastle? Finns det de fick in rätt mycket pengar för Alexander Isak, så man undrar ju hur finanserna egentligen ser ut där borta.
Ja, nej, men så är det ju. Sen så har ju inte den här säsongen, den har inte riktigt gått som förväntat. De har varit rätt så upp och ner. Så att jag kan ju förstå också att Eddie Howe kanske känner att han vill väl känna att det här projektet fortfarande går framåt. Jag kan tänka mig att klubbledningen vill känna samma sak, att de faktiskt går åt rätt håll. Så att det är väl inte så konstigt kanske att de, ja, men dels då kanske om de nu fortfarande har problem med PCR, men att de ändå försöker titta på vilken typ av värvningar kan vi göra. Och de har ju kopplat ihop med, vad är det, en trio spelare från Atalanta. Så de ville stort sett, tyckte jag säga, värva in halva laget, men det ska väl röra sig om Scalvini bland annat, mittbacken som de eventuellt då tittar på att plocka in, och Ederson, mittfältaren där, och sen så var det en till, men vad var det nu? Jag har helt
det var inte Isak Hien då?
Nej, det var det inte, tyvärr. Det hade varit väldigt trevligt.
Är det Mola Lukman?
Nej, det var det inte. Namnet sviker mig helt just nu. Men åtminstone tre spelare som de har kikat på där, så vi får se om det blir någonting av det. Men de kan väl behöva bredda truppen lite grann också. Just för att se till att man inte faller in i de här perioderna av att man saknar energi. För det är oftast det som har varit deras stora problem den här säsongen. Att så länge de har de där, alltså så länge energidepåerna är påfyllda, så har de inga problem med att vinna fotbollsmatcher. De spelar väldigt underhållande då också. Men det är så fort de saknar den rätta inställningen som de också förlorar matcher som de egentligen borde vinna.
Där har vi i och för sig någon som hade kunnat passa på ett Spurs mittfält också, Ederson. Hade ju varit en väldigt bra värvning, tror jag, för deras del. Och fattar jag för Newcastle är intresserade om de vill bredda just mittfältsbiten. Sen känns Ederson nästan lite för bra för att gå in i någon form av bredd roll, kan jag tycka. Även om han inte kanske riktigt har varit på samma skyhöga nivå som han var när de vann Europa League och annat.
Tar och kastar in lite frågor också, tycker jag. För vi har fått in en del sådana. Vi kan väl ta några av de här ryktena. Frågesvägen då. Liden skriver: Leon Goretzka till Arsenal, sant rykte eller falskt? Det är svårt att avgöra, men det alltså, ska Leon Goretzka in till det här mittfältet och börja konkurrera med Subimendi och Declan Rice?
Det är
och
inte att konkurrera, det är för att han ska vara där som en sort backup i sånt fall, om de ska ta in honom. Oh. Det jag har sett mer om Leon Goretzka kopplas till Barcelona med hans flickspåret i sommaren. I och med att han skulle ha vissa egenskaper som de kanske saknar på det mittfältet. Sen har de ju så fruktansvärt mycket inne i mittfältare, så det förutsätter ju att man då cashar på Marc Asado eller på Marc Bernal eller någon av de yngre egna förmågorna om de ska plocka in Goretzka. Det vet jag inte om det är rätt väg att gå för Barcelona egentligen. Men alltså, jag tror att han kommer inte ha några problem att hitta en ny klubb utifrån egenskaperna. Ha reslig, tung, stark, bra i det mesta i spelet. Bayern München kan nog vara öppna för att liksom behålla honom som backup-lösning också, kan man tänka sig. Men jag vet inte vad Arsenal värvade ju Nørgaard i den rollen. Mm. Att vara den här backuppen, jag vet inte om jag tycker.
Han har inte fått skitmycket speltid.
Nej, men han gnäller väl inte för det liksom.
Nej, absolut, och det är väl
Leon,
det är helt,
jag tror inte Leon Goretzka vill gå dit och sitta och vara en bänkspelare.
Nej, det är väl det man känner. Ska han gå från en tuff konkurrenssituation i Bayern München där det liksom har knorrats genom åren till en kanske ännu tuffare i Arsenal just nu?
Min gissning är att han landar i typ Galatasaray eller Fenerbahce.
Det är ju, det kan man säga om alla spelare just nu.
Ja, vet du vem som är på väg till Fenerbahce?
Ja, kör.
Ademola Lukman.
Alltså det är, han kör Osimhen resan
han vill nästan. Han vill möta Osimhen.
Precis, de har ju
tävla i antal mål med Victor Osimhen.
De har ju kamperat ihop på mer än ett sätt under afrikanska mästerskapen här och tagit sig vidare ju, till semifinal. Också bråkat på planen när Osimhen inte tyckte att Lukman efter i en match som de vann överlägset och båda
gjort
mål.
Då har redan gjort två mål som man sa till Victor.
Ja. Ja, han jagar väl något slags målrekord tror jag Osimhen för Nigeria. Så då tyckte han att han kunde.
Det sitter ingen Nwankwo Kanu i deras styrelse som ser till att liksom ingen ska röra hans gamla. Om det är han som har rekordet, det vet jag inte. Men alltså.
Ja, det kan
syftande
vara.
Att Aboubakar inte är på plats.
Nej, precis. Ja. Erik Hansson skriver en tanke på Henrik Rydström till MLS. Henrik Rydström till Columbus Crew. Vad säger
The Crew som de kallar sig själva.
Ja, okej. Okay. har vi några tankar runt det? Får du gåshud, Frida?
Nej, jag tyckte att det var roligt att han kallade det för ett sånt tydligt steg uppåt. Vilket ju det kanske är. Men jag vet inte, det är ändå MLS. Så ja, nej men absolut. Det är kul för honom att få ett nytt projekt att kasta sig in i. Men jag kan inte säga att jag vet så där mycket om den här klubben. Så jag har inte så mycket att tillägga faktiskt alltså, när det kommer till det här.
Enda man har koll på med Columbus Crew är ju att det var, vad heter det, Gonzalo Higuaín store brorsa, som ju också var en forward. Han spelade där tidigare.
Tidigare.
Han måste ha slutat. Gonzalo Higuaín store brorsa har nog slutat. Federico Higuaín heter han väl, om jag inte helt missminner mig. Det är totalt irrelevant för Henrik Rydströms kommande arbete, men det är där man har på The Crew.
Det är så här. Ja, okay.
Ja, det är där man har på The Crew så att säga. Men han verkade ju oerhört positiv och sa att det här är en otrolig möjlighet och taggad. Och liksom The Crew står för precis allt jag vill av ett fotbollslag och ska bli spännande att bygga så här.
Ja, han lagt upp bilder på sig själv i Columbus Crew-tröja som femåring och såna här saker.
Ja, det. Med Higuaín på ryggen. Nej, men det är väldigt svårt att avgöra hur stort steg i den här karriären där. Det var inte riktigt där man förväntade att Henrik Rydström skulle hamna när han lämnade Malmö FF. Det var ju snarare en championship-klubb eller någon klubb på liksom under halvan i Serie A, Lilla Liga eller liksom Bundesliga. Något sånt man såg framför sig utifrån att det ändå var en väldigt upphausad, omtalad tränare. Det var inte Columbus Crew man såg honom i.
Bo i Ohio. Det är väl trevligt.
Ja.
Ja.
Eller det vet inte jag, men det är det säkert.
Jocke skriver, nu när Bradley ser ut att missa resten av säsongen med den här knäskadan då, kommer Liverpool gå för en ny högerback under fönstret, undrar han. Det är väl inte osannolikt. Jeremy Frimpong har ju faktiskt främst vikarierat för Mohamed Salah den här senaste tiden och har gjort det väldigt bra som högerytter får man säga. Frida, vad tror du? Tror de kommer gå för något? Joe Gomez är ju en spelare som har vikarierat mycket på högerbacken.
Ja, Szoboszlai har ju spelat där också en hel del under säsongen.
Men kan inte fortsätta stoppa ut Szoboszlai på högerbacken alltså resten av säsongen? Det går ju inte. Han är ju lagets bästa centrala mittfältare.
Joe Gomez.
Jag undrar om det kan bli så att de äntligen kommer ge lite chanser åt Calvin Ramsey. Nu vet man ju inte riktigt vilken nivå han håller. Men jag tror inte att det är omöjligt åtminstone att han får chansen att visa upp sig och se vad han går för. Men annars är det väl mycket möjligt att de antingen då kommer spela Szoboszlai där eller Joe Gomez då när de snarare behöver Szoboszlai på mittfältet beroende på vem de möter.
Fundera på liksom vilken profil de skulle kunna gå för.
Även Curtis Jones har ju spelat högerback lite grann under säsongen.
Ja, tanken måste ju vara att Frimpong ska vara gjuten där. Så länge Frimpong är frisk. Det har varit tanken från början när han värvar som ersättare till Trent Alexander-Arnold. Och det måste ju vara tanken nu i det här läget att det är Frimpong som ska spela på den positionen.
Men han är ju så himla offensiv också. Ja. Jag kan förstå varför man inte vill spela honom på högerbacken. Han har ju inte alls samma profil som... Ja, men Trent fick ju också en hel del skit för sitt defensiva arbete. Men det här är ju ett steg, ett steg längre. Ja. Alltså,
fast du har ju också valt... Du har ju haft en tanke, hoppas jag, med när man värvar Frimpong. Det var inte som högerytter du värvade in honom. Du värvade honom som högerback. Det var som ersättare till Trent Alexander-Arnold, en offensivt lagd högerback med andra spetsegenskaper än vad Trent hade eller har. Så att det måste ju vara en tanke att då få slussa in honom på något vis. Även om jag håller med om att han är oerhört offensiv, så kan du ju inte bara fega för att tänka att nej, men det är lite risk nu. Då måste du börja spela in killen. Och nu är det ju ett ypperligt läge att faktiskt göra det. För att jag har svårt att se att det inte är som högerback man har tänkt honom från första början när man värvade honom för de pengar man värvade honom för. Så att, nej, för mig är det såklart att Frimpong ska spela högerback nu. Framförallt när Bradley inte är där och konkurrerar. Jag kan ju förstå när det var en diskussion, vill man ha Bradley eller Frimpong, för att Bradley är en väldigt duktig fotbollsspelare. Men här och nu så jag är väldigt förvånad om inte Frimpong får väldigt stort förtroende på den positionen.
Vi har fått en fråga från podcast Rossoneri i Sverige. Vilken försvarare kommer Milan satsa på att köpa eller låna in? Och jag såg ju ett rykte passera här om dagen om Kim Min-jae.
Oh, vad bra det hade varit.
Som ju bara, det kändes, men det är väl ekonomin som ska liksom sys ihop där. Men Kim Min-jae tillbaka till Italien. Att får man ju in en spelare som kan vara liksom general i den där Milan-truppen.
Jättebra. Nu har inte han varit riktigt lika vass borta i Tyskland som han kanske var under den säsong han gjorde i Italien. Men Kim Min-jae hade man varit helt för. Superbra lösning. Den tråkiga svaret på den frågan är väl att det slutar med att de tar in Axel Di Sasi på ett lån för att fortsätta på det här Chelsea-spåret. De ändå har hållit det ganska hårt under lång tid. Det är väl tråkigt. Men vi får väl se vad Liam Rossini känner om Axel Di Sasi i hans truppbygge. Mm. Han fick en fin start, kan man väl lägga till också. Överkörning av Charlton där i FA-cupen.
Ja.
Rossini.
Ja, det var ju inte...
Jo, men det kunde ju gått värre. Det är absolut. En massa mål och vinner. Det är väl positivt, eller?
Kolla Crystal Palace. Ja. Nej, men också Federico Gatti har det pratats om från Juventus till Milan. Det var väl...
Varför ska Juventus släppa Gatti? Det är väl ett av få ljusglimtar de har i den truppen. Deras försvarsgeneral, det känns osannolikt. För Milans del, ja, kanon, kör. Jag tycker om Gatti, jag tycker han är duktig, men... För Joves del så förstår jag inte varför han skulle släppa honom.
Mm. Nej. Vi får se, men någonting lär det väl bli. Chris Bokeles kanske det ska uttalas. Han säger så här: be Makoto att sluta försvara allt Gyökeres gör in till döden. Han bidrar absolut inte positivt i spelet. Han har gjort straffmål och enkla mål mot uselt motstånd i ligan. Att hans 5 mål är flest säger mer om Arsenals offensiv. Merino, Havertz, Jesus, alla bättre. Där är
ord och inga visor.
Ord och inga visor.
Jag kan säga så här att jag såg lite oroväckande statistik. Jag vet inte vilken brittisk publikation det var som har sammanställt
detta.
Det var The Telegraph, ja. Som konstaterade att Viktor Gyökeres har ju inte varit särskilt bra på någonting. Och tog fram det i siffror när det kommer till vunna dueller och passningsprocent och allting.
Chris Bokeles har då delat den här, en skärmdump ifrån den artikeln.
Jaha, till och med där, ja. Ja, du ser. Och den tycker jag ändå, det är svårt att argumentera mot de siffrorna. Så är det, kan jag känna. Jag vet inte, Frida är kanske sugen på att argumentera mot de siffrorna. Ser det ut som.
Nej, men vi pratade ju i Premier League-podden i fredags. Där jag lyfter framförallt fram då efter mötet med Liverpool att alltså det som brister för Gyökeres, det är ju duellspelet. Att han har svårt att hävda sig mot framförallt stora, tunga mittbackar som i det fallet Konaté och Van Dijk. Att man känner väl att han hade kunnat göra mer i den biten av spelet. Och sen absolut att han drar på sig bevakning och så i vissa fall, men... Ja, i just den matchen så dök han ju inte heller upp i rätt område, i straffområdet, när bollen väl kom in. Så att nej, han har väl inte gjort tillräckligt. Det jag noterade, det var ju att Kai Havertz fick hoppa in här mot Portsmouth och Mikael Arteta öste verkligen lovord över Havertz och pratade mycket om hans rörelsemönster, vilket jag tyckte var intressant. För att jag har ju tyckt att det varit lite konstigt det här med att Mikkel Merino inte har startat som nia mer den senaste tiden. För att jag tycker att Merino har varit deras bästa nia den här säsongen. Men Havertz har ju liknande egenskaper som Merino, sett till det här med att han tar de oväntade löpningarna, han öppnar ju också upp ytor för lagkamrater, så att ja, det är frågan här nu om de spelar in Havertz i stor form igen. Han har ju varit borta väldigt länge, ska ju sägas också. Men då kan det ju bli tufft för Gyökeres att behålla den där startplatsen, det får vi ju konstatera.
Mm. Det som är mest alarmerande för hans del är just konkurrensen. Och han har ju inte gjort några skäl för att jag måste starta varje match, förutom faktumet att Arsenal vinner fotbollsmatcher när han har startat de flesta. Och om man börjar bli bänkad, ja, då blir det nog svårt att hitta in den där elvan igen, och då sitter både Gyökeres och Arsenal en ganska jobbig sits med pengarna som har investerats i honom och allting i åtanke. Och jag tycker ändå att, som sagt, absolut, jag försvarar snarare att jag tycker det är svårt att börja liksom kasta ut spelare som mega floppvärvningar när laget som helhet går bra. Men såklart att det är självklart att Viktor Gyökeres inte har motsvarat förväntningarna hittills i Arsenal. Det tycker jag är ganska uppenbart. Sen tycker jag att det finns olika grader av att inte motsvara förväntningar. Om de vinner ligan med honom som har spelat majoriteten av matcherna, då hävdar jag, men då är det senvishet, att det är en lyckad värvning. Mm. Med det sagt, siffrorna talar sitt tydliga språk, att han inte har lyckats i någon aspekt.
Arteta har ju också varit inne på att han tycker att Gyökeres bidrar med saker på planen som inte alltid syns i statistik, som inte alltid syns. Alltså, han har ju också varit inne på det, att de får ett annat spel, och det öppnas upp andra ytor när han spelar.
Sen kan man verkligen diskutera om det var en värd investering om någon annan spelare hade kunnat göra det där jobbet och öppna ytor och annat också, som kanske faktiskt
bidrar med mer dessutom.
Inte är liksom sämst i ligan sett i liksom tappade bollar på offensiv planhalva, vad det nu var han var.
Jag tror det problemet också för Gyökeres, det är att han befinner sig ju i den åldern. Vad är han, 27 år gammal, va? Och han är ju i sin prime nu, eller han ska vara i sin prime. Det hade varit annorlunda om han var 22 år gammal, för då tror jag att folk ändå hade tänkt att ja, nej, men han kan komma att akklimatisera sig, och han behöver inte vara som var sitt bästa jag just nu. Jag tror att det ligger honom lite i fatet också, att det var meningen att han skulle komma in och bara leverera direkt, och det är inte alltid det är så enkelt när man kommer från portugisiska ligan, där han har gjort det jättebra såklart, men Premier League är någonting annat, det är ett steg upp.
Så här, om vi leker med tanken att Erling Braut Haaland hade sett ut så här som Viktor Gyökeres har gjort under sin första säsong i City. Det gjorde han ju inte, han såg ju väldigt mycket bättre ut. Då hade man ändå manat till någon form av tålamod på grund av hans ålder. Jag känner till exempel med så här Benjamin Cesco i Manchester United, så var det en kalkylerad risk man ändå tar, tror jag, att se om man kan växa in i det, att låta honom utvecklas, ge honom möjlighet och förtroende att göra det. Det jag egentligen tyckte de kanske skulle gjort med Rasmus Höjlund och haft lite mer tålamod än de faktiskt hade med honom. Men i Gyökeres fall så är det ju inte riktigt så, precis som du säger, Frida. Det går inte liksom att säga, vänta, att han kanske slår igenom när han är 30 och poletten trillar ner. Det är inte riktigt så. Och det i sig gör det ju ändå liksom mer alarmerande och mer troligt att han dyker upp på ett lån till Juventus i ett sommarfönster ifall det inte har lossnat under våren, han till och med blir petad.
Sen med det sagt, så jag undrar, det här Telegraph-reportern, han kommer inte vara superpopulär på London Colney eller The Emirates för den delen. Jag tror att Arsenal, ja, det har nu skickats ett argt mail till den här reportern.
Men stingsliga. Nej, men det där är ju gediget arbete. Han har letat upp statistik, så det kan man ju känna också. Ja.
Men sen var ju rubriken var ju också väldigt, jag tyckte att den var hård alltså.
Vad var rubriken?
Ja, men det var ju typ någonting, han är sämst. Och det var så, jag tyckte ändå att själva texten var välbalanserad, men det ser ju, ja, det ser väldigt hårt ut när rubriken är så himla rakt på sak.
The data shows why Gyökeres is struggling so badly. Vad var de skrev? Ja.
Nej, men jag tror i själva tidningsuppslaget så var det någonting att han var sämst.
Det var en pigg redaktör där som hade fixat lite till papperstidningen då.
Du vet vad, det kan ha varit så att de har ändrat rubriken också på sajten, för jag tror att det var samma rubrik som i tidningen från början.
Mm. Det har de säkert gjort. Det är någon som har, det är någon som har fått det där mejlet i inkorgen och känt fan, vi måste mjuka till det här lite grann.
Vi kanske ändå har anledning att besöka Arsenal fler gånger under den här våren.
Mm. Och som sagt, alltså, ni vet ju hur de här klubbarna jobbar. Alltså, vill de inte ha någon på sina matcher, då sätts man upp på röda listan omedelbart. Mm.
Vi tar en sista fråga. Den kom precis in. Den är från Henrik Boom. Han skriver: Diomande, går han? Och det är ju Elfenbenskustens och RB Leipzig juvel, 18-åringen som gör totalt kaos nere i afrikanska mästerskapen. Har gjort fantastiskt bra under den här säsongen också.
Jag säger ja, han går.
Du säger ja, han går. Det pratas alltså om mot 100 miljoner euro redan nu.
Just därför att då känner kanske Leipzig ändå att men vi kan väl sälja dem, vi har gjort så mycket vinst på det här. Och anledningen till att säga att jag
han förresten inte 18, 19
ja, anledningen till att säga ja, han går är: nummer ett, han är 19. Nummer två, han är en spelartyp som faktiskt ganska många toppklubbar i Premier League är i behov av. Vi kan argumentera för att Liverpool behöver en ytter när City vann Semenyo-jakten. Manchester United
har kopplats till honom under
väldigt mycket. Ja. Manchester United kan hitta på precis vad som helst. Mm. Chelsea tackar aldrig nej till en ung, sprattlig ytter för en miljard.
Nej.
Framförallt inte med en ny tränare som ska förvalta allting.
En franskspråkig dessutom.
Ja, det är klippt och skuren för att dyka upp där. Det är ju ett jättespännande råämne. Det är potential som du investerar i. Det är en spelare som om han inte skulle flyga under våren så kan du låna ut eller få tillbaka en stor del av summan för att sälja vidare. Jag ser det här som att det är en typ av värvning som många skulle vara sugna på. Sen absolut, mycket har väl tytt på i rapporteringen att det sker inget i vinter, det sker till sommaren. Men vem vet, när desperationen dyker upp och de inser att de verkligen behöver offensiv förstärkning med topp drakarna i Premier League, då tror jag Jan Diomande ligger väldigt högt på den listan.
Mm. Liverpool har det väl snackats om, det gör det väl
jättemycket.
Ja, det gör det ju alltid för sig. Men det har pratats ganska länge om Diomande. Just med tanke på relationen just till Red Bull-koncernen som man ju har. Man har värvat mycket spelare från både Leipzig och Salzburg. Ju.
Kan absolut se Liverpool bestämma sig för att nej, vi behöver faktiskt en ytter just nu. Men vi skjuter fram det här och gör det redan nu i vinter. Också för att liksom inte hamna i något budkrig med andra klubbar. Bra relation med Leipzig. Pang, han finns i Michael Edwards algoritmer, helt övertygad om. Mm. Och så är Diomande in där och får möjlighet att utvecklas och spela in sig i Liverpool. Jag tror han skulle kunna passa ganska bra där också.
Mm. Bayern München har ju också nämnts givetvis. Han spelar i Bundesliga och PSG.
Han passar i PSGs profil väldigt väl också. Ja, liksom.
Ja. Så är det. Ja, han kommer lämna RB Leipzig inom vad blir det? 9 månader i alla fall.
Han stannar
inte över 2 fönster. Det kan jag inte tänka mig.
Nej, det är svårt att säga.
Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi fyller på med lite mer silly under veckan och sen nästa måndag så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks med Premier League-fotboll igen. Det är ju spännande möten som väntar till helgen, men mer om det när vi kommer dit. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information. Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.